Nåd, barmhärtighet och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus vare med er alla. Amen. Låt oss be. Sanningens ande som av höjden talar, som om oss upplyser och som oss huggsvalar. Kom att oss leda, bo i dessa salar, helga vår kunskap. Amen. Vår predikotext idag, som vi kan se närmare på, är helgens, kan vi säga, huvudtext från Apostlagärningarnas andra kapitel, verserna 1-11, där det, som vi lyssnar till i Jesu namn. När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån, som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla fylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran och alla var skakade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är det inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder och elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och i Asien, i Frygien och i Pamflynien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libanon, i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar och proselyter, kretenser och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Pingsten firades redan på Gamla testamentets tid, där den var en av de tre stora skördehögtiderna, eller tacksägelsefesterna som man firade kring skörden. Där pingsten var den andra. Den första heter förstlingsfrukten. Där man bar fram i templet bar man fram skärvarna från åkern. Två skärvar som man viftade inför Herren. Därför heter det också, från de här skärvarna har det fått namnet att det handlar om viftande. Och för det här skärmarna skulle bara visas för Herren i tacksägelsen. Och den tredje som vi har, pingsten är den andra, och den tredje vi har heter lövhögtiden, som infaller under druvskörden. Så då handlar det om druvorna, frukterna som man tackar för. Sädesslagen i Israel växer och skördas på våren, på vår. Och på pingsten förväntades israeliterna föra på nytt inför Herren, om man säger, tacksägelsegåvor över markens skördar. Då skulle man baka två stora kakor, kvetekakor, som man förde inför Herren. Det skulle varje familj göra. Det här var också ett sätt för att försörja leviterna, så det var som ett offer från israeliternas menighet till det här prästerskapet. Det här var i det här, samband med det här, den här festen fick man också ge frivilliga gåvor till templet. Så pingsten var också den tredje stora högtiden som varje israelit skulle besöka templet under. Så därför var det så mycket folk i Jerusalem vid den här tidpunkten. Framförandet av viftofferskärven, som det kallades det här, när man förde fram de här två skärvarna inför Herren vid altaret och viftade med dem inför Herrens ansikte. Så det kallades viftofferskärven. Det var en del av det osyrade brödets högtid. Det inföll på samma tidpunkt. Och den infaller ju efter påsken, kommer en vecka med den osyrade brödets högtid som man firade. Och pingsten var den andra judiska högtiden som infaller under våren. Och som den sammanfaller på ett jättetydligt sätt med Kristi liv, de här vårens högtider i den judiska tron. Om man tänker på att på den dag då israeliterna letade efter ett påskalam, red Jesus in i Jerusalem. Och på den dag då israeliterna var sysselsatta med att slakta och äta sina påskalam, då slaktades vårt påskalam, Herren Jesus Kristus, på korset. Och på den dag då israeliterna skulle frambära det här viftoffer, kärvarna inför Herren, då uppstod vår Messias som den första av de insomnade, som Paulus skriver i Korintherbrevet, första Korintherbrevet. Och på den dag då israeliterna förde sin första skörd inför Herren, de här två kakorna som de hade bakat på surdeg, pingsten, då ägde den första insamlingen av kristna själar in i kyrkan. Den första skörden av Kristi verk här på jorden samlades då in. Den dagen läser vi om i vår text, för där står det: när pingstdagen kom var de alla tillsammans på ett ställe. Man kan anta att här omtalas de 12 med Matteus medräkna, att det är det som omtalas här. Det gör en del bibelutläggare. Och det är också, när man läser i övrigt den här texten, så kommer det ganska tydligt fram att det är de 12 som är i mittpunkten här som omnämns. Inga andra omnämns i den här texten än just de 12 särskilt. Och även folkskaran frågade: är inte det här galileer, alla som talar? I vår text kommer det inte fram, men galileer står här i maskulin form, alltså i galileiska män kan man säga på svenska. Och i apostlagärningarna, andra kapitlet i 14 versen, står det att Petrus stod upp med de 11 som också, att han stod upp ibland de 11 som också stödde den förståelsen att det var bara frågan om de 12 eller de 11 plus Mattias. Även så kan vi säga att de karismatiska gåvorna gick vidare från apostlarna sen ut till andra kristna och troende. Att inga andra blev direkt från Gud utrustad med karismatiska gåvor, utan det skedde i kombination med apostlarnas predikan, eller att någon annan satte händerna på dem, någon av apostlarna. Men de flesta kristendomslärare av idag antar att det var en större grupp av troende samlade där. I föregående kapitel omtalas det en grupp på 120 personer som antas ha varit samlade, eller som det beskrivet var samlade i Jerusalem av troende. Och det är många som förknippar den här gruppen med den gruppen som sen var med vid undret på pingstdagen. Och i första versen säger att de var alla samlade denna dag. Även om detta kan förstås hänvisas enbart till apostlarna, men det kan ju inte heller uteslutas att det handlade om den hela den här stora gruppen som omtalades tidigare. Men klart framgår av texten att det var galileiska män som talade, och också att apostlarna hade en framträdande roll i den här, på den här dagen. Och inte minst senare när Petrus stiger upp och predikar för den här stora folkskaran som kom för att lyssna. Också det var också var pingstundret skedde hade blivit omdiskuterat många gånger, om det skedde i den här övre salen, om det var där de var samlade eller om det skedde på något annat ställe. En del vill ha det ute vid templet, för där det står lite senare i vår text att de kristna alltid samlades vid templet, och på så sätt kan man tänka sig att det kom en större skara människor. Men det har inte Johannes Lukas, som skriver om det här, avslöjat för oss, så vi får lämna den saken också utan att spekulera mera i den. Men det som vi vet är vad som hände, som han har berättat om. Han skriver: då hördes plötsligt från himmelen ett dån, som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem, och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. Vi kan lägga märke till att det finns tre ovanliga fenomen som följde på den helige andes utgjutelse. Det kom ljudet av en våldsam storm, och det var tungor av eld som visade sig, och förmågan att prata på främmande språk hade de fått. Det var ingen storm, utan endast ljudet av en storm. Så det blåste inte, utan det var det här fruktansvärda ljudet. Och idag kan vi ju simulera det ljudet genom högtalare inbandade. Men den tiden hade det inte på samma utrustning som kunde höra sådana stormar, utan att när stormen hördes så var den där. Så det här var ett fenomen som de inte hade upplevt tidigare. Och sen också tungorna av eld, så står det också att de såg ut som tungor av eld. Så till utseende var de tungor av eld, men till egenskapen så brände de knappast, eller var eldslågor på det viset. Utan det var den skepnaden som kom över dem. Men det som vi vet, och som var helt annat, var språket, eller språken de talade. Det var inte så att det bara hördes, eller man tyckte att de pratade främmande språk, att man babblade på och radade upp efter varandra tomma ord, utan det var ett språk som det var språk som de som hörde förstod. Och det var inte heller så att lärjungarna pratade på ett till exempel grekiskan eller hebreiskan eller arameiskan, som kanske de flesta förstod som var där, utan det här var språk som var på deras hemmaspråk, om man säger, som för oss svenska och för finskspråkiga finska och så vidare. Och det var klara språk, tydliga språk, inte heller så att språkförbistringen hade upphört att gälla, att det var ett språk som alla förstod i den meningen. Så oftast idag när vi möter på tungotalande, så är det får man leta och söka i uppslagsböcker och se om det finns ett språk som verkligen har den här, om det är något språk som de talar eller inte. När de började prata i tungor så påstods de tala kinesiska, vilket inte är fallet här att de påstod, utan det här var det språk som de klart och tydligt kunde förstå. Och språk som anden använde sig av för att förmedla budskapet om påskens händelser till människorna som stod där omkring. För i Jerusalem, läser vi, där bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. Och när dånet, som även hördes utanför huset, hördes samla sig folkskarorna. Och alla var skakade, de var rädda, eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de, är det inte Galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, medier och elamiter som bor i Mesopotamien, Judeen och Kappadokien, i Pontus och i Asien, i Frygien och i Pamflynien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är alla inflyttare från Rom. Vi är inflyttare från Rom. Vi är judar, proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk som om Guds väldiga gärningar. Så huvudsyftet med det konstiga fenomenet som uppenbarades vid andens utgjutande var att locka folkmassorna. Undret var till för att väcka deras uppmärksamhet. Och det hade lyckats riktigt bra. Anden hade nu samlat en stor hop med nyfikna människor som var ivriga att lyssna till apostlarnas predikan. Och det här var ofta, kan vi se senare, också syftet med de karismatiska gåvorna. De karismatiska gåvorna bekräftade andens närvaro bland apostlarna för det första, och för det andra så styrkte de deras budskap som ett budskap från Gud. Det här är allt enligt Jesu löften till apostlarna. Folkmassan som samlades får vi veta att var från världens alla håll. Delvis berodde det här på att pingsten, som vi sa redan tidigare, är en pilgrims högtid. Att folkjudarna var föreskrivna att gå till templet eller till tabernaklet den här dagen, till den här högtiden. Därför hade det samlats från länderna omkring väldigt mycket folk. Men det var även så att det fanns människor, äldre människor, ville gärna dö i Jerusalem. Så därför for de dit på sin ålderdom för att få ha sin sista levnadstid där i Jerusalem. De nämnda länderna som vi hörde om bildar en ganska stor cirkel kring Jerusalem och Israel. Så att det var från den världens, om vi säger då världens, alla världsdelar som vi då kände till representerade folken. Det var från Asien, från Europa och från Afrika. Så att alla folk var samlade från hela världen. Och redan från början skulle den nya testamentliga kyrkan innefatta människor av alla nationer, precis som Gamla testamentet hade förutsagt. Det här alltihopan hände för snart 2000 år sedan, när anden utgjuts över den första kristna församlingen. Anden gav dem frimodighet att tala om Guds väldiga gärningar, läser vi. Jesus Kristus blev denna dag förhärligad genom lärjungarnas predikan. Församlingen i Jerusalem fick cirka 3000 nya medlemmar den här dagen. och deras skara utökades varje dag med nya själar som blev frälsta. Deras kraftgärningar var stora och deras predikningar omvände människorna. Visst längtar du också i smyg till den här dagen, till de här dagarna ibland. Tänk att få sitta vid apostlarnas fötter och höra på deras undervisning och bevittna deras kraftgärningar. Nu hade det varit enkelt att vara kristen då. Och tänk om du blev sjuk. Hade du bara behövt besöka Petrus och han hade helat dig. Eller någon annan av de apostlarna. De här bilderna målas ofta upp för kristna idag. Den glamoriska bilden av den första tiden, den första kyrkan. Och visst var den kraftig, mäktig och hade många under ibland sig på den tiden. Och anden var så flödande och broderskärleken så uppriktig. Och vi skulle vi också vilja ha det på det viset i vår tid. Nu skulle det vara enkelt att vara troende då, vara kristen. Men varför händer inte de här sakerna i vår tid när vi predikar i våra gudstjänster? Varför blir ingen förstummad, häpen och upprörd eller förkrossad när vi predikar som det blev då? Är det fel på det vi gör? Har vi fastnat i formerna? Borde vi gå ut på gator och stå där och predika med mikrofoner och stora högtalare för att nå ut med budskapet till allt flera som inte tror, för att vinna flera människor? Kanske är vi inte bara tillräckligt ivriga att vinna människor idag. Att vi inte gett anden möjlighet att verka tro. Kanske är det så. För vem skulle kunna komma till tro om ingen predikar? Men min vän, är det så att det är bara världen som behöver andens verkningar? Bara det som behöver få höra Guds ord rätt delat. Är det så att vi troende bara måste tvinga oss ut och predika för andra? Var det så apostlarna gjorde den här dagen? Att de satte sig ner och planerade det här eventet, det här händelsen? Nej, innan den här dagen var det inga stora gossar. Utan rädda gömde de sig i Jerusalem, uppe på en vind. Anden hade inte bara använt dem den här dagen, ska vi komma ihåg, utan också gett dem insikten och kunskapen och frimodigheten. Anden hade verkat på dem också. De kunde inte vara tysta. Vi ska också lägga märke till, fast apostlagärningar inte är någon lärobok som vi måste följa som lärobok, utan är en berättelse om hur det hände i kristna, den första kristna kyrkan. Vi ska se att det var inte apostlarna själva som försökte få gruppen av människor samlade kring sig, utan anden verkade det här. han skaffade åt dem åhörare. Vad kan vi dra för slutsatser av dagens text för vår egen del och för vår församlingsdel? Ett vist råd som jag hört flera gånger lyder: man brukar säga det att de gröna som tycker om miljön och värnar för den, brukar man säga att vill du förändra världen, gå in i ditt rum och rita en cirkel på golvet. Ställ dig i cirkeln och förändra först det som finns inne i cirkeln. Det börjar där. På samma sätt är det också för oss kristna. Vill du förändra världen, gå in i ditt rum, rita en cirkel på marken eller på golvet i rummet. Ställ dig i cirkeln och be att Gud ska förändra det först som finns i cirkeln. Och det får du göra varje dag. Gå in i den cirkeln. Stå i den cirkeln. Och be att Gud ska förändra. Det är där evangelisationen börjar. Det är med mitt hjärta den börjar. Den helige ande verkar ännu idag tro och bygger upp tröttna kristna var och när det behagar Gud. Ännu idag gör han under. Så låt oss be om att han ska göra ett sådant i ditt och mitt hjärta. Be att han ska skapa ett nytt hjärta. Ett hjärta som brinner av det verk som Kristus har gjort. Skapa i oss en mun som inte kan vara tyst om de väldiga gärningar som Kristus har gjort för oss. Och fötter som inte kan sitta stilla utan vill springa ut och berätta om Jesus för alla vi möter. För det finns förlorade människor ännu idag som behöver få höra om Jesus. Det finns människor som tror på Jesus, men som har en falsk Jesus. En Jesus som inte Bibeln och anden vittnar om. Och det finns också även idag fromma kristna som lever i synd och behöver träffas av andens svärd, av Guds ord ännu idag. Till dessa vill anden gå. Till de här människorna vill anden komma med ordet om Jesus. De här människorna behöver Jesus. Och visst finns du tillsammans med mig allt för ofta bland de här människorna i den här hopen. Jag behöver dig och Jesus. Ty jag har blott synd i mig, sjunger vi en sång. Till de här människorna vill anden gå med ordet om Jesus. Dessa människor behöver Jesus, och visst finns vi också bland dessa. Men min vän, jag har goda nyheter till dig idag. Kanske du tycker att du ofta hamnar fel i livet och inte är där du borde vara. Men just idag är du på ett bra ställe. För Jesus har lovat: om ni förlåter någons hans synder, så är det honom förlåtna. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden i dem. Så vår förlåtelse, människornas förlåtelse, är Guds förlåtelse. Så om du missar något tidigare, när du blev avlöst i gudstjänsten, missar någon synd eller missar förlåtelsen, så vill jag säga dig på nytt. Du får tro att alla dina synder är dig förlåtna. Du får tro det ända till frid, frihet och glädje. Du behöver inte vara nedtryckt och missmodig idag. Vila i den friden som ett rent samvete ger dig. Umgås, min vän, mycket med Jesus. Du formas av honom. Du finner honom i Bibeln. Läs dagligen och be mycket. Låt Guds ord bli något som du både lever av och lever med i din vardag. Då blir evangelisationen också en självklarhet som du inte behöver pressa fram. Amen. I Jesu namn. Låt oss be. Helige Ande, dig skänk ifrån ovan. Du som med Fadern och Sonen är Gud. Kom att förlena oss himmelska gåvan. Kom att bereda din längtande brud. Kalla, församla och Jesus förklara. Trygga Guds kyrka och upplysa hans folk. Det är din gärning och låt oss erfara att du är bland oss, du kärlekens tolk. Amen.